Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkomna till ännu en Nyhetsveckans special med en ny intervju. Och idag har vi min gode vän som jag har intervjuat flera gånger. Han har intervjuat mig flera gånger. Han är statsvetare, dokumentärfilmare och MMA-fighter. Välkommen Jonas Nilsson.
Stort tack, riktigt roligt att vara med här igen.
Ja, och välkommen Maria också såklart.
Tack för det, tack för det. Det ska bli väldigt spännande att prata med Jonas. För jag ska berätta innan vi börjar en ganska kul grej. Jag har översatt hans bok Anarkotyranni till engelska, så jag tycker att jag känner Jonas jätteväl, men jag har faktiskt aldrig pratat med honom förut.
Nej, fast boken heter Anarkofascism.
Anarkofascism heter den, förlåt mig. Anarkofascism. Vi ska prata mer om den sen. Men det ska bli intressant att faktiskt prata för första gången.
Mm. Ja, det blir trevligt.
Mm. Ja. Du, jag tänkte som första fråga här, du gick ju på Försvarshögskolan och läste statsvetenskap, och så fort du var klar med det så blev du inte alls statsvetare, utan då kastade du dig in i en karriär som dokumentärfilmare. Hur kom det här sig?
Det är väldigt få statsvetare eller så här utexaminerade statsvetare som faktiskt arbetar rent i fältet. Mm. Utan utbildningen är ju väldigt samhällsorienterad över hur statens olika funktioner fungerar och hur saker och ting hänger samman, hur olika stater agerar utifrån dess intressen och ja, men hur politiskt uppstår och samspelet däremellan. Så det är väldigt, väldigt brett. Alltså det är ju en bred allmän bildande utbildning, och jag känner faktiskt att jag har med mig väldigt mycket från utbildningen i det arbetet jag gör som dokumentärfilmare och analytiker i olika former av samhällsfrågor. Mm. Så det känns faktiskt som att jag har gått en utbildning för det jag gör. Det enda som saknas utbildningsmässigt är väl kanske det filmtekniska då, som har varit en vandring längs resans gång.
Just det. Så att man kan säga att du gick den här utbildningen mer för din egen skull, inte för att göra karriär just som statsvetare, utan för att bli ännu bättre på det du sen valde att göra?
Ja, så var det faktiskt. Utan jag har ju arbetat oppositionellt länge. Jag har ju varit inom den politiska oppositionen sedan slutet på 90-talet, även fast jag inte har varit opinionsbildare så länge. Men det var någonstans längs den vägens gång jag kände att jag kunde göra mer, men att jag inte var kompetent nog för att göra det. Så då började jag fokusera på en bredare kompetenshöjning. Och då tyckte jag att statsvetenskapen var det som passade närmast.
Men Jonas, tänkte du, har du haft det här med dokumentärfilmandet i bakhuvudet hela tiden? Eller hur?
Nej, det var faktiskt en tanke som föddes i mina studier på Försvarshögskolan. Och anledningen att just Försvarshögskolan, som är en militärskola i grunden, deras budget ligger på Försvarsdepartementets budget och inte utbildningsväsendet. Men de lyder, de civila utbildningsdelarna lyder under utbildningsplanen som kommer från utbildningsdepartementet så att säga. Mm. Så det finns ett överlapp där. Och i samband med det så läste vi lite krigsteori och krigsvetenskap också. Just som en förlängning av det politiska, att ja, men när det politiska misslyckas, när den förhandlingen havererar, så är det kriget som riskeras. Mm. Och då var det en militärstrateg som heter Little Heart, han var brittisk kapten under andra världskriget. Och i sin bok Strategy så formulerade han lite tankar rörande hur han tror att kriget kommer utvecklas i framtiden. Och då såg han det med bilder att stater kommer fortfarande att bedriva en form av krigföring mot varandra, men det kommer inte vara med hjälp av ammunitioner, utan det kommer vara med hjälp av bilder. Alltså det kriget vi går emot är kriget om narrativet, snarare än att försöka skada varandra, så försöker vi kontrollera den andra genom att skapa och formulera den verklighet som vi anser är gynnsam för vår egen grupp.
Gud vad intressant. Och då tänkte du, då vill jag skapa ett narrativ som är bra för vår grupp, eller?
Ja, men då tänkte jag att då är det dags att börja kriga på riktigt och plocka fram filmkameran och slåss med bilder på det slagfältet.
Och det är ju en händelse som ser ut som en tanke att ditt bolag och din sajt heter Palaestra Media. Och jag är inte så säker på att alla vet vad Palaestra betyder, men det har jag nu googlat. Och kommit fram till att under antiken så var detta en plats för brottning och boxning. Och du är ju MMA-boxare, du har till och med varit med i svenska landslaget. Ser du det arbetet med dina filmer du gör som en boxningsmatch?
Det är ganska intressant, för Palaestra Fight Club, alltså min idrottsförening som jag driver med några kompisar vid sidan av, är faktiskt äldre än Palaestra Media. Och namnet Palaestra är egentligen bara platsen där man utövade brottning och boxning och pankration, alltså det vi kallar MMA idag i antika Grekland. Så jag tyckte det var ett naturligt namn för en idrottsförening. Och anledningen att jag valde att döpa mediasatsningen till Palaestra Media och fortsätta på det var att det var inte bara platsen för den fysiska kampen, utan det var också platsen för den intellektuella kampen. För Aristoteles hade sin filosofiskola just på den här samma arenan där man hade brottningsskolan, så hade man också filosofiskolan då, parallellt med brottningen. Så jag ser Palaestra Fight Club som en del av den fysiska hälsan och fostrandet utav kroppen, och Palaestra Media utav, som är då fostrande för sinne, intellektuell och själ.
Ser du det så, alltså träning, att fysisk träning, att det är finns en koppling där med hjärnan helt enkelt, och det intellektuella?
Ja, det tror jag. Och för att bli så här lite tråkig statsteoretiker igen, så brukar man prata om hur man tillfogar sig kunskap. Och det här är anledningen till varför jag inte gillar att kalla mig intellektuell. Och jag tycker att det finns en fara med att låta intellektuella ta för mycket rum i det allmänna samhället. Och det är för att de teoretiserar för mycket. Jag tror mycket kunskap föds i det fysiska rummet av att känna vad sin kropp är kapabel till att göra. Att det är inom den praktiska erfarenheten som riktig kunskap föds. Och sen så kan ju det artikuleras och formuleras på olika sätt av sådana som är mer teoretiskt lagda.
Det är väldigt intressant att du säger det, för jag har inte läst den själv, men jag har en extra dotter som är helt besatt av en bok som heter Hjärnkraft, tror jag det är. Och han som har skrivit den, han hävdar då att det här med att folk sitter och löser korsord och sudoku och så, det har inte alls, alltså det gör inte alls att du blir mera spänstig i hjärnan. Du blir bättre på att lösa korsord och på att lösa sudoku, men det skapar inte nya hjärnvindlingar, vilket däremot motion gör, hävdar han.
Ja, det kan mycket väl stämma, just det där. Jag har hört förut att motion främjar liksom tankeverksamhet och sånt också. Men just det här med sudoku och textord är att det är ju domänbaserat tänkande. Alltså det de försöker göra, de som hävdar att du blir smartare utav att lösa sudoku, är att det inte är i den kontexten, utan du kan ta med dig den kunskapen och överföra till andra områden. Och det är ju det som har varit väldigt så här svårbevisat för dem rent empiriskt. Just för att hjärnan fungerar inte så.
Men tränar du fortfarande MMA, Jonas? Du blev ju utslängd från landslaget på grund av dina politiska åsikter.
Ja, rent formellt så blev jag faktiskt inte utslängd. Utan jag fick inte ta min plats som jag hade rätt till.
Ja.
Men det är ju same liksom.
Ja.
Jag tränar fortfarande, men jag har lagt mina tävlingsambitioner lite på sidan. Jag får säga kanske tar upp det igen och går någon till match i framtiden. Men just nu så fokuserar jag på coachning, så jag har ett tränat med några vänner som ska gå match här framöver.
Okay.
Jag har ju min kollega på Palesa Media, Anton Stigemark, som har gått in i MMA-buren och fightas lite förut, och han har väl lite ambitioner att fortsätta fightas. Så just nu så fokuserar jag på att hjälpa dem som vill upp på tavlor.
Mm, det känns som att Sverige är ganska långt framme, stämmer det eller?
Ja, Sverige ligger jättebra till i hela MMA-världen.
Mm.
Det är snabbaste växande sporten, och jag tror att just i Sverige så har vi haft en väldigt bra analytisk approach till sporten, där den har utvecklats strukturellt först, vilket att, ja, men det var några pionjärer för 15-20 år sedan som gjorde det tunga pappersarbetet inom det svenska föreningslivet och såg att det fanns ett bra fundament att bygga sporten på i bred bemärkelse.
Mm.
Så rent organisatoriskt så är ju Sverige långt framför de flesta europeiska länder när det kommer till att organisera tävlingar och anordna MMA-vänliga liksom arrangemang.
Kan det också vara så att det finns ett behov hos svenska killar för att liksom syssla med någon ganska tuff och fysisk sport, i och med att du har precis gjort en film som handlar om könsroller och försöken att liksom förtrycka den manliga könsrollen, eller hur vi nu ska uttrycka det. Kan det finnas en sån, du vet, att det är en tillåten arena för män att vara män?
Det kan säkert spela lite roll att hela samhället är så pass feminiserat, och att man aldrig riktigt får utlopp för att känna vad sin kropp är fysiskt kapabel till att göra, och definitivt inte när det kommer till vad som kan betraktas som slagsmål. Då. Nu är det viktigt att betona att MMA inte är slagsmål i den meningen, men det är ju fortfarande den utgångspunkten man har. Alltså man slåss för att man slåss under ordnade former helt enkelt.
Mm. Mm.
Ja, och jag menar, vi ser ju flera videor som dyker upp nu på svenska pojkar som får stryk av invandrare, och de filmer man ser där liksom den svenska pojken lägger sig genast ner på marken i fosterställning och försöker skydda sig, och där känner jag att det vore ju väldigt bra om svenska pojkar fick lära sig slåss och lära sig att det är inte fel att slå tillbaka om man blir angripen.
Nej, och det är det som är så hemskt med hela svenska samhället. Jag vet inte hur det är nu att växa upp i svensk skola, men jag tror min generation, jag är ju född 83 då, jag tror min generation är mer eller mindre den första generationen som fick verkligen smaka på de negativa konsekvenserna i de här forcerade miljöerna man inte kan undfly ifrån. Min föräldrageneration behövde inte åka till en plats där man behövde vara i samma miljö som människor som gjorde en illa. Alltså i skolmiljön med massa invandrarungdomar. Och för egen del, jag gick ju kampsport i min tonår också. Och när liknande situationer hände mig, så var lösningen från min fars sida att jag skulle sluta träna kampsport. Alltså som att det var kampsporten som låg till grunden för konflikterna som händer i de här miljöerna. Så man kan ju nästan se det som att, ja, men som den här stackars killen som har gått viral nu, den här 12-åringen som fick stryk, att han kommer hem till sitt familjehem och så får han höra av föräldrarna att han ska sluta bråka med invandrare.
Mm.
Alltså det är på den nivån vi ser det på samhället.
Och det är ju naturligtvis, jag får bara sticka in det här, bara, att det är ju naturligtvis så att det här är en generationsklyfta. Som du säger, vi som är födda, jag är ju född 1960, och alltså det behövdes ju inte, precis som du säger Jonas, att man, alltså när man gick till skolan så var det ju inte ett krig som pågick där, utan alla barn var ju snälla, så att man behövde inte slå. Så att jag kan förstå att dina föräldrar liksom trodde att det var dig det var fel på. Men det är ju väldigt viktigt att generationerna förstår varandra, och att min generation och de äldre förstår att det är vi som har skapat det samhälle som ungdomarna nu tvingas leva i.
Ja, och är man i den här ungdomens situation eller föräldrarnas situation, familjens situation och den första man ringer är polisen. Jag tror att de känner en sån fruktansvärd ensamhet att det finns ingen att ringa. Och tror att de får hjälp av våldsmonopolet är ju att bedra sig själv, vilket de snabbt kommer bli varse om när utredningen läggs ned eller om det mot förmodan går hela vägen till rättegång att straffen uteblir. Att man kollar på mängdrabatter i straff eller underlåtelse till åtal på grund av åldern eller andra aspekter som ska betraktas som förmildrande.
Jag bara tänkte, vad det jag skulle bara bryta in och säga dig Jonas, vad du tror om att kan det möjligtvis till och med vara så här att om man kan försvara sig, om alla vet att du är kampsportare så är det kanske, då kanske man har en bättre chans att slippa bli påhoppad.
Ja, men så är det absolut. De väljer ju, alltså oavsett vad de är ute efter så väljer de ju lätta mål. Är de ute efter att råna en person och det ser ut som personen kan ta för sig att han är vältränad och självsäker, så ingjuter inte det att man är det här lätta målet. Och då orienterar de sig vidare och ser någon som är lite mer kanske tillbakadragen och har lite dålig kroppshållning. Och man ser en inbjudan här att ja, men här finns det någon vi kan trycka ner för det kommer inte komma med motstånd.
Precis, det tror jag också.
Ja, det här är ett otroligt fascinerande ämne, men nu måste vi raskt hoppa över till dina filmer. Och du började ju med Sydafrika. Vad är det som fascinerar dig så med Sydafrika? Och varför är de vita boernas situation så viktig att belysa?
Jag började intressera mig för Sydafrika för cirka 12 år sedan. Då jag åkte ner och arbetade som volontär för en farmarsäkerhetsorganisation. Jag var där nere i ett halvår då och kom landet väldigt nära och befolkningen och kom att älska den kulturen och människorna som fanns där. De problemen som jag såg var någonting som förnekades här hemma i Sverige eller i västerlandet i sin helhet. Sen de här 12 åren så har jag behållit kontakten med de vänner som jag fått där nere och sen var jag även egenföretagare ett tag och importerade sydafrikanska produkter. Så jag har haft en nära relation till landet under en väldigt, väldigt lång tid. Jag kände i samband med att jag såg slutet av tunneln i mina studier över att det här är någonting som verkligen måste belysas. För vi har en uppfattad bild över hur landet utvecklades efter apartheidtiden och den bilden stämmer helt enkelt inte.
Nej. Utan tvärtom så är ju alltså boerna på väg att utrotas kan man säga.
Ja, i alla fall. Det är väldigt starka politiska krafter som vill driva bort dem från landet. På samma sätt som Robert Mugabe drev bort de vita farmarna från Zimbabwe.
Och vilket resulterade i att folket svalt ihjäl. Var det så smart? Ska verkligen Sydafrika göra om samma experiment?
Det ser ju onekligen inte bättre ut, utan det är ju deras målsättning av att inom citattecken ta tillbaka landet från vad de betraktar som har blivit otillbörligen snott utav dem.
Men Jonas, får jag fråga en grej? Är det inte så att den majoriteten av den svarta befolkningen i Sydafrika nu har en kortare historia i landet än vad boerna har?
I vissa delar av Sydafrika. Sydafrika är ganska stort geografiskt. Det är ungefär i samma geografiska yta som hela Norden.
Ja,
Och det blir lite frågan mellan ja, men svenskar och samer. Vad är Sverige först? Ja, men det var ju vi svenskar som var i södra delen av Sverige upp till södra Norrland. Det föreligger ungefär likadant i Sydafrika. Boerna kom via havsvägen och kom in till Kapstad, till vad som idag är Kapstaden. Där fanns det inga svarta stammar som existerar i Sydafrika idag, utan det de träffade var lite nomadfolk som än idag har väldigt god relation med den vita minoritetsbefolkningen. Och de är själva en minoritet och blir också ganska dåligt behandlade av de här svarta stammarna som kom från Subsahara och hade sin egen folkvandring söderut.
Ja.
Så de vita holländska ättlingarna träffade den första svarta stammen som dominerar landet idag ungefär 100 år efter de först kom till Sydafrika och ungefär 80-100 mil inåt landet.
Mm. Jag tror att många europeer tror att det är så enkelt som att ja, men det är klart att alla svarta har mer rätt till Sydafrika än vita, men riktigt så okomplicerat är det ju inte.
Nej, utan de räknar ju Afrika som en svart kontinent.
Mm.
Och sen så har de inte samma intellektuella hedlighet att kunna säga att Europa då i med samma måttstock skulle då vara en vit kontinent.
Ja, just det. Det är konstigt.
Mm. Men sen är det ju också det att folk blandar ihop det här, för de beskyller de vita för att vara kolonisatörer. Men det var ju inte för att, alltså de boer som åkte dit gjorde ju inte det på sina regeringars uppdrag för att liksom pumpa ut godsaker från landet, utan ja, du kan väl förklara, Jonas, varför de kom dit.
Ja, det finns ju en betraktelse till kolonisatör, och det är ju att det är synonymt med att vara vit i vad som uppfattas som ett svart område eller svart land. Anledningen att de här holländska ättlingarna ens träffade på den här svarta stammen 100 år efter de anlände till vad som idag är Kapstaden och cirka 100 mil inåt landet var ju för att de försökte lämna vad som hade blivit ett brittiskt kontrollerat område vid kusten och ville röra sig ifrån britterna och grunda sina egna republiker, alltså helt frånkopplade från någon övrig statsmakt, vilket är definitionen av en koloni, att det är en statsmakt som har sänt ut en grupp människor för att kolonisera och extrahera de resurser som finns i det landområdet och ta tillbaka till moderlandet, så att säga.
Mm. Men de liksom när de kom så var de flydde väl ifrån religiös förföljelse i sina hemländer. Så det var inte så att de var ditskickade av regeringen, utan de letade efter ett nytt land att leva i.
Ja, ursprungligen så är det ju franska huguenoterna en stor del utav boerna som just flydde från katolikerna i Frankrike.
Mm.
Och sen hamnade i Holland, och sen så när det holländska ostindiska kompaniet då hade anlagt den här depåstationen i vad som är idag i Kapstaden för att kunna fortsätta åka vidare mot Asien, så fick de här boerna då, vilket betyder just bonda, en möjlighet att åka ner dit för att bruka egen jord.
Jonas, du har ju gjort två filmer hittills om Sydafrika, The Boer Project. Den första då beskriver liksom deras situation och den här, liksom fruktansvärda farmamorden och så. Och sen så gjorde ju den här om hur Sveriges roll var när man tog bort apartheid.
Ja, kampen för allas lika värde.
Just precis. Och nu kommer en tredje, så är det va?
Ja, vi hade en liten minidokumentär däremellan också om Orania, det vita hemlandet mitt ute i öknen där.
Mm.
Så nu, det blir fjärde i ordningen.
Okej, och vad heter den?
The Witch Doctor's Curse. Häxdoktorns förbannelse på svenska.
Och vi har ett litet klipp från den som vi ska spela upp.
Together with the Swedish journalist Ingrid Carlqvist, we joined Afriforum's Night Patrol for a tour in one of Johannesburg crime-strife suburbs. The mission? To eliminate crime and grave desecration through presence.
Och vilken spöklik kyrkogården. Liksom, de står lite huller om buller och var jättetätt.
This graveyard is supposed to be a quiet place. Now, the security at the gate don't really care who's coming in and out. There's a lot of places in the fence that is broken where the people can come in and out. So you will see them now while we're driving here, that these people walking around in the graveyard. And we will show you some of these nests of the graves are stolen and broken, vandalized. And that is the people that's walking around here. They steal their stuff for whatever reason. But yeah, nobody has got control over it.
What they also do is, you will see that there would be a wall for all the cremation. They will steal that ash and use it for nyope.
Yeah.
It's a drug.
We're going to show you.
So you'll see there's a
drug?
Yeah, there's a drug in South Africa called nyope. They mix it with the blood. They mix it with their blood and then they use the ash and other chemicals to put them on a high and so on. So that's the main reason why they steal out of the graveyards.
Oh my god, I've never heard.
And a lot of other stuff is also like muti, traditional healers. They would use the bones that they dig up out of the graves and so on, and sell that or use it for muti to give them like powers or whatever you.
That's absolutely horrible. I never heard such a thing.
No, it's quite bad.
Ja, där hörde ni mig då. Förfasa mig över hur svarta sydafrikaner gräver upp och gravar och tar aska för att göra droger av. Det här är helt obegripligt, Jonas.
Ja, det är ju livslevande skräckhistorier. Och det är så här, man kan lätt fascineras och kanske roas av många av de här svarta stammarnas vidskeplighet. Men så fort man börjar gräva lite i det och ser det mänskliga lidandet, så ja, det blir ju ingenting annat än att det övergår från humor till att det blir en skräckupplevelse.
Men var är ni någonstans och vem är det som guidar er?
Det här är, Ingrid Karlqvist var ju med oss i Boer Project i 2 veckors tid och gjorde lite reportage ner från Sydafrika där jag agerade lite guide och var behjälplig. Och det här är när vi var ute på en nattpatrull med en grannsamverkansorganisation som leddes av civilrättsorganisationen Afriforum. Och vi befinner oss just nu utanför en av Johannesburgs förorter. Och det som är intressant med den här grannsamverkan är att de inte bara patrullerar då villaområdet, utan att de måste också patrullera den närliggande kyrkogården. Just på grund av att minnesväggen slås sönder för att komma åt aska. Gravar grävs upp för att kanske sno en kista för att sälja den igen till någon begravningsbyrå. Eller till och med för att sno kroppsdelar, människoben, Jesus, från gravarna och göra medicin utav.
Herregud, är det så utbrett? Alltså jag har ju, Ingrid har ju skrivit om det här, hon har ju intervjuat en sydafrikansk familj som har flytt till Sverige på grund av att dottern nästan blev bortrövad och man tydligen ville använda henne. Hon ser väldigt speciell ut, den här flickan, så de här häxdoktorerna blev väldigt fascinerade av henne. Man ville använda henne på något sätt i sån här häxkonst. Men alltså är det är väldigt utbrett alltså?
Jag skulle säga så här, att tron på traditionen och förfäderna och på de här sangomas som är sulenamnet för de här häxdoktorerna är väldigt, väldigt utbrett. Och sen de här extrema åtgärderna i form av medicin på människor, organ och kroppsdelar, det är ju lite mindre. Men för att vi ska prata lite statistik, så finns det ungefär 200 000 registrerade häxdoktorer i Sydafrika. Sen 1994 så har ju de blivit en profession så att säga, som registreras tillsammans med övrig sjukvårdspersonal, alltså sjuksystrar och läkare. Så det är därför man har de här siffrorna. Och du kan till och med ta en universitetsexamen och liksom utexaminera dig som en sangoma. Så det finns 200 000 registrerade i landet, och i en studie så är det ungefär 60% av sydafrikanerna som någon gång har konsulterat en sån här sangoma. Men oftast så skulle jag nog säga att det är ganska oskyldigt, att det rör sig om någon form av traditionell själavård, eller att du får medicin som baseras på lite olika örtblandningar som säkert i många avseenden fungerar. Alltså att för att gå tillbaka till vår egen historik över hur man använde växter och olika örter i form av att dämpa vissa symptom som kommer vid sjukdomar. Men går vi på den hårda brottsligheten så är det ungefär 300 personer per år som antingen kidnappas, stympas eller får bli utsatt för organstöld i syfte av att göra då medicin utav det. Och det är ju ganska höga siffror. Det är väl en befolkning på ungefär 60 miljoner i Sydafrika.
Det var skrämmande. Det var faktiskt en ganska... Ja, det var ju spännande, men det var lite läskigt också när vi körde omkring på den här kyrkogården. Och sen så,
du låter lite småskrajing.
Ja, men det var... Alltså, jag har inte tänkt på det på länge, men när jag hör det nu så åker jag ju rakt tillbaka och sitter i den där bilen när vi kör omkring på den här läskiga kyrkogården.
Du säger ju till Jonas, vilken kuslig kyrkogård, eller vad du säger.
Det var roligt. Och jag minns att jag lugnade mig med att det värsta som kan hända är att vi får liksom... rikstäckande eller världsmedia fall det är så att någonting skulle hända den här svenska journalisten.
Jo, det var ju väldigt tröst. Jaha, men nu kastar vi oss från Sydafrika till den senaste filmen som du hade premiär på, Det könlösa samhället. Jag kollade upp den på YouTube och den har ju 45 000 visningar redan. Berätta om den.
Jag kan bara säga att den här dokumentären om häxdoktorerna, vi kommer nu visa den på lördag på filmfestivalen som vi har här i Stockholm.
Just det. Ja, men prata om filmfestivalen nu då.
Det räcker väl med den lilla pitchen att jag kommer presentera den här häxdoktorns förbannelse. Och sen så kommer vi ha Thomas Rosewell från England som går under namnet Survive the Jive på YouTube som är medeltida historiker som kommer presentera en film som handlar om vikingarnas kulturella arv som lever kvar i Storbritannien.
Mm.
Och sen kommer min kära kollega Viktor Mostena på Palestra Media att presentera ett personporträtt på Lennart Matikainen som en del i en serie av politisk aktivism, alltså olika karaktärer som man försöker se lite vad där bakom fasaden utav den här opinionsbildaren. Yeah, och sen kommer Marcus Folin, The Golden One, att presentera en kortare informationsfilm om Reconquistan från Spanien. Så han är där nere och filmar just nu och kommer hem här idag tror jag.
Oj, vad spännande. Ja, no. Och finns det några biljetter kvar till den här filmfestivalen eller är det redan utsålt?
Nej, vi sålde ut första och fick skaffa en större lokal så det kommer bli bra med folk. Så vi har gott om platser kvar i det avseendet. Och vill man komma så kan man gå in på palestramedia.com och där finns en underflik då som heter filmfestival.
Vad spännande. Mm. Då uppmuntrar vi alla lyssnarna att göra det om de befinner sig i Stockholmstrakten, för det är väl där det ska äga rum.
Ja, det kommer vara centralt i Stockholm och det kommer bli en supertrevlig afton.
Ja.
Och anledningen till att du inte berättar exakt var det kommer att gå av stapeln, det är...
Ja, nej, men det är som vanligt med den här vänsterklimatet vi har i Sverige. Att vi vill kunna träffas under lugna former utan att ha gap och skrik vänstern där.
Det var så när du visade din första Sydafrika-film, va? Att de dök upp vänster och skrek och gapade.
Ja, vi hade ju inte till den första filmen. Den premiären gick väldigt, väldigt bra. Okay. Men jag hade en konferens där jag hade bjudit upp 4 stycken talare från Sydafrika. Och däribland en kvinna som hade fått sin man mördad framför hennes och hennes barns ögon på en farm. Så det här var ett vittnesmål om våldet i Sydafrika. Och då kommer det en del av träskvänstern och gör gällande att vi försvarar apartheidregimen som försvann 1994, som vi inte ens... Vi pratar om samhällsproblem som existerar idag. Och de försöker tysta den diskussionen genom att hänvisa till så kallade historiska orättvisor som inte vi har någonting alls med att göra. Det är,
nej, men det är ju inte så
ohärligt, för att uttrycka det milt.
Ja, det är det verkligen. Och samtidigt så är det ju så att de som slogs för att apartheid skulle försvinna, och det var väl bra på många sätt, men konsekvenserna blev ju fasansfulla för boerna. Så att det är väl det de inte vill att folk ska få reda på, utan de vill att alla ska tro att Sverige var hjältenationen som tog bort det fruktansvärda apartheid och hjälpte de svarta. Eller hur?
Ja, verkligen. Det är ju något gravt fel med den svenska självbilden.
Mm.
Som inte får ifrågasättas med fakta.
Ja, precis.
Så är det. Och det har du fått smaka på lite också med den nya filmen Det kärnlösa samhället. Det har varit lite turbulens kring den. Bland annat så en av de personer du intervjuar är ju läkaren David Eberhard, som blev påhoppad av Expo och fick lite kalla fötter. Kan du berätta vad som hände där?
Ja, det är jättetråkigt, för det här exemplet belyser verkligen hur svensk debattklimat ser ut. Vi hade intervjuat David Eberhard som sakkunnig när det kommer till de här frågorna om genusimplementering på småbarn. Överläkare David Eberhard var aktuell med sin bok som behandlade samma ämne, som heter Det stora könsexperimentet. Mm. Och det som hände var att när Expo fick reda på att David Eberhard hade gått med på att medverka i vår film, så började de utöva ren och skär utpressning mot honom på Twitter, där man hotade med social stigmatisering och utfrysning och ren och skär mobbning, helt enkelt. Varpå David Eberhard kontaktade mig och bad och att få bli struken från filmen. Mm. Och nu kan man väl tänka sig att vi hade kanske kunnat tänkas vara tillmötesgående med det om vi hade haft lite tidsmarginal. Men det är ju så att Eberhard har vetat om att vi har spelat in den här filmen och suttit med det här redigeringsarbetet i 6 månaders tid. Och så hör han av sig 2 veckor innan premiären, och det är så här, det går inte att göra någonting åt. Saker och ting är vad de är. Och, men jag hoppas att Eberhard är nöjd med resultatet och att han blev framställd i en dager som han känner gör han rättvisa. Och det tycker jag att vi har lyckats med i den här filmen, att låta alla sidor komma till tals som man kan.
Vad jag förstod så var det inte så att han var missnöjd med sin insats eller själva filmen som sådan, utan det var ju då att när han fick reda på din bakgrund och Palestra och sådär, så blev han skiträdd helt enkelt för att Expo skulle fasciststämpla honom, och de började direkt mala om vit makt och så här, och han gjorde det här misstaget att börja be om ursäkt och backa och nej, och jag stöttar inte och sådana människor, jag visste inte och sådär. Han skulle ju naturligtvis bara sagt: jag pratar med vem jag vill, det ska ni bara precis skita i. Där handlar om liksom en film som är en pendang till min bok. Punkt slut. Men jag inbillar mig att den här turbulensen ändå kan ha varit lite positiv, så tillvida att ni fick uppmärksamhet, eller?
Ja, men så var det. Vi kunde ju spela in en kommentar om det, så fick en bra spridning, och det pratades lite om filmen på olika plattformar. Så det var ju faktiskt ganska, om man ska vara cynisk, ganska tacksam reklam från alla håll och kanter. Och sen var det ju så att David Eberhard visste vilket projekt han gav sig in i och vilka vi var som arbetade med det. Så det var ju just det här hotet om associationer som, och det är vad Expo gör. Och för de som inte känner till Expo, så är det ju en vänsterextrem stiftelse som arbetar med åsiktsförtryck mot de delar som belyser problem som Expo anser att man inte ska belysa, för att det går emot deras vänsteragenda.
Mm. Men som har statens stöd med en massa pengar och högt uppsatta politiker som sitter i deras styrelser. Så.
Det var ju det som var ganska roligt med den här vänsterextrema stiftelsen Expo. Och det var ju att när det blir opolitiskt i granskandet utav dem, så kategoriseras de som en del av den våldsbejakande extremismen, just som det. De säger sig själva vilja jaga. Och det var ju Totalförsvarets forskningsinstitut som hade fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vänstervåld.
Ja. Yeah.
Mm. Och Expo krävde att de skulle ändra sin formulering, vilket de tack och lov vägrade att göra. Det var ganska komiskt, det säger någonting om vilken makt de tror sig ha eller tycker sig ha. Men du, vad har du fått för reaktioner i övrigt då, Jonas? Vad säger folk som har sett filmen?
Jag har fått väldigt goda reaktioner. Just när det kommer till den här objektiviteten, att både förskolan, egalier som ägnar sig åt den här genusimplementeringen och en vänsterforskare som stödjer det praktiska utförandet fick väldigt mycket taltid och fick lägga fram sina bästa sakargument, och samtidigt som jag faktiskt var tydlig med också att det här är kanske ingenting som jag håller med om, men att det ändå fanns den integriteten av att kunna låta dem komma till tals på ett schysst sätt.
Hur upplevde du själv, jag antar att du var mycket i den här miljön, liksom på Egalia till exempel. Har du någon, vad var din egen reaktion på det här som de gör med barnen?
Det måste ju tilläggas att jag är ju skadad av den svenska miljön i allmänhet, så chockfaktorn som man kan förvänta sig att en människa ska få när man kommer in i de här domänerna var ju lite lägre kanske än för man hade varit uppväxt i ett annat land. Men det var en del saker som var så här, man höjde på ögonbrynen och att, men jag har ändå spenderat 4 år på svenskt universitet i närtid, och nu universitetet jag studerade på var ju väldigt bra i det här avseendet, och det tror jag att jag kan tacka svenska försvarsmakten för, även fast den i sig självt också är väldigt politiserad idag. Men det som jag fick ut från mina universitetsstudier i det här avseendet var ju att staten har ju skohornat in genusperspektiv inom alla tänkbara och otänkbara kurser som antingen relaterar till humaniora eller inte alls, men man ska läsa någon forskningsrapport som har en gender twist på det. Så jag var ju ganska hemma i deras tugg, så att säga, på grund av att jag har läst väldigt mycket om det.
Ja. Men vad var det ändå som stod ut som du liksom så här hajade till över?
Men alltså det är hur de betraktar sex och samlevnad. Mycket av det här tramset med att men vi kallar inte föräldrar för mamma och pappa, utan vi säger föräldrar, och vi säger inte han eller hon, vi säger barn, och så använder vi förnamnet. Alltså, jag tycker inte det är okej. Okay. Jag vill bara poängtera, jag tycker inte det är okej. Okay. Men det är liksom, jag kan leva med det. Jag kan leva med att den här lilla cringe-förskolan ägnar sig åt sånt språkbruk. Det är liksom, det är inte hela världen. Det som jag tyckte verkligen var så här, stack ut och var lite oroväckande, var hela betraktelsen till sex och samlevnad, över hur tidigt i åldrarna ska man faktiskt prata om olika familjekonstellationer och hur barn blir till, och att för de går ju hela vägen, alltså om hur du skaffar barn, men samtidigt så ska de berätta att det är så här det går till att få ett barn, alltså med vaginalt sex, alltså det är uttalat så. Och sen så ska de i andra sekund säga att en familj behöver inte se ut så här, utan det kan se ut med pappa, pappa och barn, och mamma, mamma och barn. Och så ska de förklara där också.
Och det börjar de med väldigt tidigt, eller? Alltså de sitter och, eller?
Det är ju liksom en vanlig dag på förskolan med de här små barnen. Det är 1 år gamla barn upp till 6 år, och det är... Jag tror inte att det är nyttigt. Nu talar inte jag från någon liksom expertisområde, men det är liksom min instinkt säger mig att ska jag säga en anledning till varför jag inte skulle vilja placera mina egna barn där, så är det på grund av den aspekten att det är ett otroligt fokus på HBTQ-frågor. Mm. Och det är sådana saker som jag inte tycker berör barn i överhuvudtaget.
Nej, och framförallt är det väl föräldrar som ska ta hand om det. Föräldrar ska själva bestämma när de tycker att deras barn ska veta hur man gör barn. Och jag menar, det var ju bara sådana böcker de hade, vad jag förstod. Och med liksom väldigt tydliga bilder och väldigt blandat. Inte bara det pappa, pappa, mamma, mamma, utan vit och brun och svart i en enda geggamoja liksom.
Deras argument mot det du sa, att det är upp till föräldrarna att ansvara för när ens barn ska ta del av sån här information, är att dina barn kommer att interagera i det här samhället där de här olika konstellationerna existerar. Mm. Och vi måste säkerställa att dina barn respekterar de här livsvalen de här andra människorna har gjort. Och i och med att du har den inställningen över att du kanske inte ens ska prata om det med dina barn, men då får vi göra det.
Mm. Och vill du ska bestämma vilken inställning barnet ska ha eller personen kommer att ha som vuxen, med andra ord.
Ja, men så är det ju. Och det är ju kommer ju från regeringen att alla förskolor i hela landet ska motverka traditionella könsmönster och könsstereotyper. Mm. Och sen så har man förskolor som Egalia som tar steget längre med att inte bara försöka bryta ner det som har varit utan att konstruera någonting nytt då. Och det här är ju då det nya som konstrueras.
Ja, det är hemskt otänkt. Men du, jag vill också prata lite grann om att du i, var det i somras eller i våras, när du arrangerade debatt mellan Gustav Kasselstrand och Alexander Bard. Hur var det, hur kom det sig och hur var det att försöka moderera två sådana naturkrafter?
Ja, det var otroligt roligt och vilka två människor det är, alltså både Bard och Kasselstrand, det är ju två giganter, så det var jag var otroligt hedrad att få vara värd när de här två skulle stångas i det publika rummet. Men det började med att jag hörde Alexander Bard var med i den här podden Hur kan vi? Där han bollade upp över att men jag skulle vilja ha ett samtal med Gustav Kasselstrand. Så då tog jag tag i den, jag lyfte upp den bollen och undersökte möjligheterna och tog kontakt med båda och som tur var, i och med att jag befinner mig på högersidan, det är ganska tydligt i det arbetet jag gör och de frågor jag lyfter, så kände jag ändå bara det förtroendet för mig att jag skulle vara neutral i min moderatorroll. Han tyckte jag också var då efter den här debatten hade genomförts. Och det som visades var ju också vilket otroligt tryck eller efterfråga det finns på det här samtalet. För det är ju närmare 130-140 000 människor som har sett den här debatten i dagsläge på de olika plattformarna som har laddat upp debatten i sin helhet.
Mm. Och gott om folk i publiken.
Ja, vi var 300 personer där på ett av Stockholms finare hotell. Så det var otroligt roligt.
Ja. Och det som du säger, det är just det här att folk vill ha riktiga samtal där debattörerna lyssnar på varandra och reagerar och besvarar. Istället för de här meningslösa agenda-aktuellt-debatterna där två människor står och pratar om helt olika saker. Lyssnar inte på varandra, bara liksom kastar paj.
Ja, nej, verkligen. Och det finns ju ingen insats från de där människorna heller. För de bryr sig inte nämnvärt om frågorna som de pratar om.
Nej.
Utan de agerar ju på andra incitament. Många politiker sitter väldigt still i båten för att följa partilinjen och är väldigt oroliga att uttala sig om politiska frågor som de egentligen borde uttala sig om.
Mm.
Men betyder detta att det kan bli mer sånt i framtiden, Jonas, med det, live-intervjuer?
Det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag.
Kul.
Ja, men just nu är det fullt upp med andra saker i pipelinen. Men
du har hoppas jag. Ja, du har ett nytt filmprojekt på gång. Kan du berätta vad det är för någonting?
Ja, just det. Ja, vi lanserade det idag faktiskt. Och en av de viktigaste frågorna man kan ställa sig, det är kanske inte alltid hur någonting är, vilket vi gjorde med det könlösa samhället där vi var ganska deskriptiva och vi la fram lite olika analyser kring vad det vi iakttar kommer kunna leda till. Men det är en annan fråga att ställa sig varför någonting har hänt och varför man befinner sig i en specifik situation. Och det kan vara lite svårare, och som vi ser det, som jag tror att alla som befinner sig i en riktig politisk opposition håller med om, så är vår stora ödesfråga, den stora samhällsproblematiken vi har idag, är frågan om mångkulturen, demografin, invandringen, betraktelsen till Sverige. Om huruvida Sverige är ett svenskt land eller inte. Så nästa filmsatsning blir nog det största satsningen jag har gjort och Palestra Media har gjort. Och det är: varför är Sverige en mångkultur? Där vi ska försöka reda ut de här frågorna. Och vi anser att det är viktigt att veta just det, varför, för att kunna ta en riktning som leder bort från det på ett fundamentalt plan och inte bara på ett kosmetiskt plan. Mm.
Ja, exakt. Det är ungefär det jag försöker göra i min bok Från Sverige till Absurdistan. Att försöka förklara för folk hur det här gick till. För jag tror att väldigt många svenskar tror att det har bara hänt av sig självt. Det var ingenting man kunde liksom förhindra, utan det bara blev så här.
Ja, vi vill nog behöva få återkomma. Och som du påpekade i ingressen på det här programmet, så vi får nog börja räkna om vem av oss där som har intervjuat den andra mest. Men jag kommer höra av mig.
Ja, det var det.
Du Jonas, jag tänkte vi skulle avsluta med, du har ju så mycket på gång så att man hinner ju inte liksom, huvudet bara snurrar. Men jag tänkte innan vi avslutar så ska vi prata lite om dina böcker. Som sagt var så skrev du ju boken Anarkofascism och ingenting annat för 2 år sedan. Och nu har du en ny bok på gång. Kan du förklara först vad anarkofascism är lite kort?
Ja, anarkofascism baserades på min statsvetenskapliga examensuppsats där jag hade som undersökande studie hur det kommer sig att 2 diametralt motsatta politiska åskådningar kunde förenas till stödet till samma kandidat. Och då var det då under presidentkandidaturen i Amerika 2016 med Donald Trump, då man såg anarkokapitalister, libertarianer, människor som önskar en så liten stat som möjligt, gjorde gemensam sak med vad som etablissemangen skulle kategorisera som fascister, högerextremister, auktoritära människor som önskar en ganska stor statsbildning för att lösa samhällsproblematik på. Och vanligtvis så brukar de här inte korrelera sig jätteväl med varandra. Men vi har sett både i Amerika och i Sverige att människor som har en ganska frihetlig grundsyn börja prata om de sakerna som den nationella rörelsen har pratat om väldigt, väldigt lång tid. Och det är just frågan om demografi. Och examensuppsatsen är ju mer konkret till de akademiska studierna rörande ämnet. Och boken Anarkofascism är mer en spelteoretisk bok över liksom den vidare liksom samhällsdynamiken som kan komma från det formet av att betrakta det politiska.
Mm. Om jag minns det hela rätt så förespråkar du i boken, eller du teoretiserar kring en typ mer direkt typ av demokrati eller direkt typ av styre eller vad vi nu ska kalla det, där man går in på någon slags region styre. Du pratar om hur det var under vikingatiden, att man hade lokala hövdingar och sen hade man någon slags sammanhållen topp.
Ja, men precis. Det man kan betrakta det som att om man ska verkligen extrahera vad min politiska önskan är i den boken, så är det just att man ska eftersträva så stort lokalt självstyre som det bara är möjligt.
Just det. Mm.
Och ska man ta de här 2 politiska diametrala åskådningarna och deras betraktelse till lagen, så utkristalliseras det lite där. Och det är ungefär huruvida överhuvudet av samhällsorganiseringen ska vara bunden av lagen eller vara stiftare av lagen. Och då är det liksom det fascistoida hållet eller den auktoritära den som betraktar att överhuvudet är den som stiftar lagarna, och det libertarianska hållet är den som är bunden av lagarna. Och samtidigt som det lokala förankringen i lokalsamhället är ju mer libertariansk, och det är väl där de här 2 tankeströmningarna möts, att du har det lokala samhället som då är väldigt decentraliserat som en libertariansk tanke, men att det lokala samhället lyder då under någon form av konstitution där makt över huvudet är den som stiftar lagarna. Alltså, och då är mitt argument då att är du bunden av lagarna så måste du förutse vad som kommer att hända. Och många av de politiska problem man har i samhället beror ju på oförutsedda skeenden. Och då måste du också ha en flexibilitet till betraktelsen till lagen för att kunna bemöta de här skeendena på ett effektivt sätt. Och där finns det också en fördel över att det är spridda skurar av lokala förankrade samhällen. För är det så att du får ett korrumperat styre som gör dåliga beslut, så blir effekten av det inte samhällsförödande på en nationell nivå, utan det blir på ett kommunalt nivå.
Ja, jag förstår. Ja, det är väldigt intressanta tankar du för fram i den här boken. Och som sagt, man studsar ju till lite på redan av titeln och tänker liksom att det här skulle vara två motsatser. Men det förklarar du bra, tycker jag, att det inte behöver vara. Men nu har du en ny bok på gång. Kan du kort bara berätta vad den kommer att handla om?
Ja, boken är färdig. Jag tror till och med att den ligger på ert bord för översättning. Så den svenska skickas på tryck här i veckan. Det handlar om den politiska gruppdynamiken och har rubriken När migration blir konflikt. Och så under rubriken av politisk gruppdynamik. Så det är en bok som går ner på konstituerandet av olika grupper och hur de här grupperna då försöker främja sina intressen på den politiska arenan, oavsett fall den arenan är en parlamentarisk eller inte. Och då menar jag inte utom parlamentariska rörelser, utan jag menar bara normativa levnadsuttrycken man har i sitt samhällsområde som skapar predikat över hur du kommer bete dig där, oavsett vad som står i den centraliserade lagboken. Och som ett exempel så kan man ta utanförskapsområden där kanske islam är rådande över att unga kvinnor som inte är muslimer ändå väljer att bära slöja, just på grund av att det är det normativa uttrycket och att det kommer komma med skadliga konsekvenser om hon inte gör det. Och det gäller oavsett vad den centraliserade lagstiftningen säger om det.
Ja, jag kan säga att den är väldigt intressant. Eftersom jag har korrekturläst den så vet jag att den är väldigt intressant och ser fram emot att den kommer. Och det är dessutom jag som har tagit på mig att översätta den till engelska. Vi får bara säga hur det går med det. Ja, du vägrar ju att översätta fler böcker till engelska.
Jag tar en liten paus från de engelska översättningarna nu, för jag har gjort som jag blev så trött helt enkelt på det ett tag. Så vi får se om jag återkommer till det. Men du, Jonas, tack så hemskt mycket för samtalet. Det var oerhört intressant och givande.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Ja, och lycka till nu på filmfestivalen. Så hörs vi framöver för nya intervjuer.
Ja, det låter jättebra.
Ja, hej då!
Hej då!
Hej då!